God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och det här är del 7 av Galaterbrevet.
Välkomna till Andreaskapellet här i Värnamo kyrka den här tisdagskvällen, då vi ska försöka, vågar inte lova att vi kan avsluta andra kapitlet i Galaterbrevet, men man kan ju ha den förhoppningen. Jag hade faktiskt hoppats att vi skulle kunna hinna så långt, men vi ska låta det vara osagt. För det är ju rätt så innehållsrika versar, måste man säga. Och för att det här nu ska bli bra och begripligt och så låt oss börja med att be. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss inte bara ditt ord, utan du har också gett oss din helige ande, hjälparen som ska undervisa oss om den frälsning som Jesus Kristus har åstadkommit. Undervisa oss om den väg som vi ska vandra. Herre, öppna våra ögon och låt oss få skåda undren i din lag, i ditt evangelium. Herre, fyll våra hjärtan med ditt goda den här timmen. Och låt den här timmen få vara en del i det som du gör ibland oss. En del i det som du gör i våra liv. Herre, vi är så tacksamma för att vi har möjlighet att både läsa och samtala om. Fördjupa oss i ditt ord och studera ditt ord. Herre, bistå oss i våra studier. Bistå oss i vår önskan att upptäcka allt mera av vem du är och vad du har gjort för oss. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Det är ju nämligen så att det andra kapitlet, det är ju en del kan man säga i Galaterbrevet. Skulle man sätta en rubrik på det här andra kapitlet, så skulle det vara att Paulus i det andra kapitlet försöker visa oss att evangeliet är tillräckligt i sig. Det är så att säga huvudbudskapet. Här behövs ingenting annat än evangelium, och evangeliet kommer ifrån Gud, och vi kan inte lägga till och vi kan inte dra ifrån, utan det här är en ren gåva. Det här är någonting som Gud har gjort för oss och som han då ger till oss. Så att i den första delen här så visar han oss, alltså Paulus visar oss hur han har tagit emot det här som, genom en uppenbarelse som han har fått från Herren Jesus Kristus. Och sedan så visar han också, för han hade ju fått kritik då för att han skulle ha, ja, att det skulle vara hans tolkning av det gamla testamentet. Och att Petrus och Jakob och Johannes och de andra i Jerusalem, de hade en annan förståelse och betonade andra saker. Och så försökte man slå in en kil emellan Petrus, Jakob och Jerusalems apostlarna å ena sidan och Paulus å den andra sidan. Så därför så ägnade han en bit av det andra kapitlet också åt att visa att det inte alls är någon skillnad mellan det som Petrus undervisar om och det som Paulus undervisar om. De har samtalat om det här, oavsett nu om det här skedde under Jerusalems mötet eller om de har samtalat innan om det. Så har de ändå nått en överenskommelse, de har räckt varandra handen, har vi läst. Och Vi slutade med att säga förra gången att det var bara en sak, vers 10, som de ville att vi skulle tänka på. Och det var att man skulle lägga sig vinn om de fattiga. Och då, om ni minns det rätt, så var det för det första så var det att lägga sig vinn om de fattiga, det är inte en laggärning. Det är inte någonting som man måste göra för att bli frälst. Att lägga sig vinn om de fattiga är en del av själva evangeliet. Gud har gett oss sin rikedom och vi delar med oss av den till andra människor. Det är alltså en självklarhet, om jag uttrycker det så. Så därför så hade Paulus inte några problem med det. Och det andra var ju det att de profetiska texterna talar om att i ändens tid, då ska hedningarna komma med sina skatter och rikedomar och bära fram det till Jerusalem. Då ska så att säga evangeliet återvända till Jerusalem. Då ska Jerusalem få del av den här materiella välsignelsen. Så Paulus tyckte att det var väl på sin plats då att man gjorde den här insamlingen och att man på det sättet var med om att få se De profetiska texterna går i uppfyllelse, nämligen hur det materiellt goda då kommer Jerusalem till del, och särskilt de fattiga då. Det slår mig nu att när Jesus föddes, så skedde ju, då började ju den delen av profetian också i uppfyllelse. För då kom de tre vise männen österifrån och hade med sig guld, rökelse och myrra. Så bar man fram det till Jesus. Så det var en del av ändens tid. Och likaså det tredje som jag sa, som vi kommer tillbaka till när vi kommer till sjätte kapitlet. Det är ju det att om det judiska folket har delat med sig av frälsningen, så skulle till hedningarna, så skulle det vara naturligt att hedningarna då ger tillbaka av sitt materiellt goda till det judiska folket. Det judiska folket som är våra andliga föräldrar. Frälsningen kommer från judarna, säger Jesus på ett ställe i Johannes evangeliet. Och det kommer vi alltid att stå i tacksamhetsskuld till det judiska folket för. Nåja, det var det om det, va. Men. Nu kommer vi till vers 11. Här fanns nu en fadäs. Jag tror vi börjar med att läsa det, vers 11 till och med 14. Men när Kefas kom till Antiochia, då gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, så brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig allt mera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för det omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, då sa jag till Kefas inför alla: om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Den här händelsen är tydligen en händelse som har spritt sig till de kristna i Galatien, eftersom han tar upp den här. Han tar ju inte upp den här därför att det är någon heder för dem precis. Det här är ju en sån här fadäs som man helst skulle vilja glömma. Men Paulus har med den i Galaterbrevet, sannolikt därför att de nykristna i Galatien kände till den här berättelsen. Och också sannolikt därför att judaisterna, alltså Paulus kritikerna, har använt den här händelsen som ett vapen, så att säga, emot Paulus. Det här var säkert en del i det de försökte tala om då för de nykristna i Galatien. Ja, det ser ni att Petrus och Paulus, de är inte överens med varandra. Och om ryktet gick på det sättet, så fanns det säkert anledning för Paulus att ta upp det här. Det fanns ju också anledning att ta upp det här av det enkla skälet att den här händelsen nu kan tjäna som en illustration till vad Paulus vill ha sagt. Han använder den här händelsen på ett sådant sätt så att den i själva verket kommer att understryka just det som Paulus vill ha sagt. Så inget ont utan att det har något gott med sig, om jag uttrycker det på det sättet. Men för att vi ska kunna förstå det här, så behöver vi förstå lite mera utav den judiska bakgrunden till det här med måltiden och måltidsföreskrifterna. För det är ju inte något allmängods precis i vår tradition att vi måste äta på ett visst sätt, och vi kan inte äta tillsammans med alla människor och så, utan vi tänker på ett helt annorlunda sätt. Men på den här tiden, då den judiska traditionen präglade också de första kristna, så var man ju tvungen att ta hänsyn till vad lagen säger. Man var tvungen att ta hänsyn till Guds bud om matföreskrifterna och så vidare. Dessutom, och det komplicerar ju bilden, dessutom var det ju så att kritikerna kunde säga till Paulus att: ja, men Paulus, du kommer ju med en ny lära, en ny tolkning, så att det är faktiskt som en ny lära. Du försöker introducera en ny religion här. Och då blir det viktigt för Paulus att visa att nej, så är det inte. Utan vi håller fast vid det gamla. Vi håller fast vid lagen, vi tror på matföreskrifterna och vi tror på sabbaten och så vidare, men vi tror att det har uppfyllts genom Jesus Kristus. Och att det inte har med själva frälsningen att göra, utan att Gud frälsar nu genom Jesus Kristus på ett annat sätt än vad vi kanske hade tänkt oss tidigare. Han ger frälsningen som en gåva och inte som ett resultat av att vi har hållit matföreskrifterna. Så här finns då några saker som är viktiga för galaterna och som är viktiga för oss. Och det första det är att vi då måste ha klart för oss att det här med måltidsgemenskap hade alltså en väldigt stark betydelse i den här gammaltestamentliga miljön, i den kulturen och inte minst i de bibliska miljöerna. Därför att när Gud ingick förbund med Abraham, när Gud ingick förbund med Moses och så vidare, så fanns det en avtalstext och det fanns en överenskommelse som båda sa ja till, och så delade man en förbundsmåltid som blev så att säga tecknet på gemenskap. Och det gjorde man på ett särskilt sätt när man ingick förbund, men det var ju också någonting som var rent allmänt, att det bröd som vi bryter, den mat som vi hanterar, förvaltar, det är gåvor ifrån Gud. Och det här ger oss gemenskap med Gud, men det ger oss också gemenskap med de människor som vi bryter och delar brödet med. När vi delar livets mest basala nödtorft, bröd och vin, när vi delar maten med varandra, då inser vi att vi alla, hur olika vi än är beroende av mat, utav dryck. Vi delar livet helt enkelt. Och det här var ju viktigt. Alltså i vår kultur verkar det ibland som att maten är viktigare än vilka som sitter runt bordet. Och så kanske det är i vår kultur, men i den här kulturen så är det inte så. Utan här är måltidsgemenskapen, samtalet, viktigare än vad som står på bordet. Så det där måste vi försöka ha med oss, hur tungt den här måltidsgemenskapen faktiskt väger. Dessutom, och nu kommer vi då till lagen, så har Gud kringgärdat den här måltiden med stadgar och förordningar och hur det ska gå till. Vi kan slå upp till exempel tredje Mosebok. Här är då frågan om hur mycket vi ska fördjupa oss i det här. Och vi ska nog inte ta allt för mycket tid till det. Vi kan inte läsa alla de här texterna, utan jag vill bara visa på det. Att redan när du kommer i tredje Moseboks 11:e kapitel, så talas det om rena och orena djur. Och vad som var skälet till att det var på det sättet, det kanske vi kan lämna därhän just nu. Men ni vet att svinkött till exempel vill man inte gärna äta. Det var säkert inte bara religiösa motiv, utan andra motiv också, till att man delade på rena och orena djur. Sånt som man kunde äta och sånt som man inte kunde äta helt enkelt. Och det här var ju då uppräknat i tredje Moseboks 11:e kapitel. Om du går till 5:e Mosebok. Nu ska vi se här. 5:e Mosebok 14 har jag skrivit upp. Vi får hålla kvar i tredje Mosebok där, för det var ett ställe till jag ville visa på. Men 5:e Mosebok 12:16. Här nu säger jag helt fel. 14 har jag skrivit. 5:e Mosebok 14:3. Just det. 5:e Mosebok 14:3 och så vidare. Du ska inte äta något avskyvärt. Dessa djur får ni äta, så räknas det upp och så vidare. Alla fåglar i vers 11 får ni äta och så vidare. Vers 12. Men dessa fåglar ska ni inte äta, så räknas det upp då en massa fåglar här. Vers 19, alla flygande smådjur är orena för dig, de ska inte ätas. Men det här, de här bestämmelserna var ju särskilda då. Det här skulle då det judiska folket iaktta. Men de hedna folken på Jesu tid, de kunde kanske äta sånt. Så här fick man ju se upp nu, så att man inte köpte mat på marknaden i Jerusalem eller i Antiochia som var orent. Så att de passade ju på det här och vaktade på det här. Och inte bara då på vilka sorts djur man kunde äta och inte äta, utan det var också bestämmelser om hur slakten skulle gå till utav de här djuren. Ni känner till det här med korserslakt. Det var det som jag hade uppe här i tredje Mosebok kapitel 17 är det. Tredje Mosebok 17 vers 10. Det kapitlet handlar om blodets helighet. Och då står det i den tionde versen att om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem förtär något blod, skall jag vända mitt ansikte mot den som äter blodet och utrota honom ur hans folk. Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Därför säger jag till Israels barn, ingen av er skall förtära blod. Främlingen som bor ibland er skall inte heller förtära blod. Ja, och så står det ju vidare. Vi kan inte läsa allt det här, men det här gjorde att man fick ju slakta på ett särskilt sätt. Så att när man, och så gör man ju än idag korserslakt, att man börjar med att tappa ur blodet innan man börjar slakta och tillreda maten, som ni känner till. Och det är ju rätt så omstritt. Men så skulle det gå till, och det där iakttog man. Men det köttet som köptes på marknaden, Paulus skriver om det här i, när han skriver till de kristna i Korint, det kunde ju vara slaktat på annat sätt. Och då fick inte de rättrogna judarna äta det köttet. Dessutom hörde det till, och det behöver vi inte slå upp då, va? Men dessutom hörde det till att när man förvaltade maten i det gamla Israel, så skulle man ju bära fram tionde utav allt till överste prästerna och till Gud själv egentligen. Och det där som förekom på marknaden hade man, det hade för det första kanske var orena djur, för det andra så var det felaktigt slaktat, för det tredje hade man inte burit fram något tionde. Så att här fanns det mycket som man skulle iaktta och som var viktigt för dem att iaktta. Sen så fanns det ju då också en vilja att vara ren. Och det får vi väl anse då vara en god vilja. Alltså att man ville iaktta det här, det var ju för att man bemödade sig om att följa de stadgar som Gud hade gett. Och nu verkar det som att Paulus inte tycker att de ska följa de här stadgarna längre. Det är klart att det blir spänningar och frågetecken och motsägelser i det här. Så att fariseerna och saddukeerna, de brukade komma till Jesus, och så säger de till Jesus, ja men våra lärjungar, de får lära sig att tvätta händerna till exempel innan de äter ordentligt. Men dina lärjungar gör ju inte det, alltså de här rituella tvagningarna. Hur förklarar du det? Och det hände gång efter annan att man kom till Jesus och att man tog fram just såna här specialfrågor då, som vi tycker specialfrågor, och ställde Jesus emot väggen. Och nu är det Paulus som ställs mot väggen. Sen finns det en sak till, och det är det att särskilt efter Maccabeerkriget 200 före Kristus så iakttog man det här. Därför att de här bestämmelserna hade ju fått den följden att man inte ville ha med hedningarna att göra, utan man ville leva som det utvalda folket skulle leva. Och när efter 200-talet, när Israel blev ett ockuperat land och ockupationsmakten var där och bestämde och styrde och ställde, då återupplivade man de här matföreskrifterna till exempel och en del andra lagar. Och använde de här religiösa föreskrifterna som ett vapen emot hedningarna. en sorts tyst revolution, en sorts tyst avståndstagande ifrån romarna och ifrån hedningarna. Så det blev politiskt laddat när Jesus till exempel åt med syndare eller umgick så vänligt med romerska soldater som han gjorde vid något tillfälle. Det var ett förräderi emot det judiska folkets kamp, där man kämpade för att inte bara bibehålla den judiska identiteten utan för att stärka den judiska identiteten så att man överlevde när landet var ockuperat. Det var så politiskt laddat. Religiöst och politiskt. Ni kan slå upp i Markus evangeliet 7, ska ni få ett exempel där som jag tänker på när de kommer till Jesus. Markus 7. Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring Jesus. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, det vill säga utan att tvätta händerna. Fariseerna, liksom alla andra judar, äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldste stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Fariseerna och de skriftlärde frågade Jesus: varför följer inte dina lärjungar de äldste stadgar utan äter med orena händer? Jesus svarade, och så vidare. Dessutom var det så här att det var inte bara bägare och kannor och kärl av olika slag, utan det fanns ju lite olika bestämmelser beroende på vilken schattering inom judendomen vi talar om. Fariseerna, som var lärjungar till rabbinen Hillel, var kanske inte lika stränga. Men de saddukeerna, som hade framförallt Shammai som sin läromästare, de använde det här inte minst i politiskt syfte. Och de var väldigt stränga på det här. Och de äldste stadgar, alltså den muntliga traditionen, hade ju utvecklat det här på ett sådant sätt så att det fanns de här föreskrifterna som vi har sett i Bibeln och som jag har talat om. Men sen så fanns det också föreskrifter för de som var proselyter. Ni kommer ihåg hur jag läste där i tredje Mosebok. För främlingen i landet, där fanns det särskilda lagar. Så judarna, de rättrogna judarna, fick hålla vissa lagar. Proselyterna skulle hålla då andra lagar. Eller om det var någon icke-jude som bodde permanent i landet, ja, då var det särskilda bestämmelser för den personen. Eller de gudfruktiga, som vi ibland läser om, särskilt i apostlärningarna, de hade också sina bestämmelser. Så det här var svårhanterbart. Och själva problemet, som kanske kunde sammanfattas så här, att den judiska identiteten var hotad. Alltså skulle man stärka, behålla och stärka och utveckla den judiska identiteten. Och då använder man de här föreskrifterna. Om då Jesus gör tvärtom, eller Paulus gör tvärtom, som börjar äta med hedningarna, då hotas den judiska identiteten inifrån. Om man upplöser det inifrån, hur ska han kunna vara messias? Hur ska han kunna vara en riktig apostel, den här Paulus, när han kommer med sådana tankar att vi ska upplösa den judiska identiteten? Så där är själva kampen. Sen är det också det att de här matföreskrifterna och många andra sedvänjor inom den judiska tron är ju kännetecken just för det judiska folket. Det är ju de här kännetecknen, de här föreskrifterna, som gör att det judiska folket går att känna igen, går att skilja ifrån andra folk. Så de här bestämmelserna brukar jag försöka förklara för de som är på konfirmandnivå ungefär, för de läser, ja, i gamla testamentet så står det att man får inte äta med blod i, och där står det så mycket, och där står det si och så, och helhetslagarna och så. Men snälla du, det är ju inte skrivet för oss, det är ju skrivet för det judiska folket. Det är ju det judiska folkets kännetecken. Det har ingenting med kristen tro att göra. Ja, då tänker de efter lite så. Men, Men då är det så att de här kännetecknen för det judiska folket blir ju heter shibole på hebreiska. Detta shibole, dessa igenkänningstecken på det judiska folket, blir ju samtidigt särskiljande från andra folk. Så i och med att du har de kännetecknen på det judiska folket, så har du också en baksida av det, nämligen att de andra folken är utanför. Nu är det bara som så att, och det här syns till exempel i uppbyggnaden av templet och tempelplatsen. Det fanns nämligen, ni vet, där finns en jättestor tempelplats. Och där finns templet, och där finns det allra heligaste. Men där finns också utanför templet männens förgård, innanför den fick inte kvinnorna gå. Sen fanns ju kvinnornas förgård, och innanför den så fick inte hedningarna gå. Hedningarnas förgård, den var omgiven av en liten mur, ungefär 90 cm hög, så där ungefär. Och utanför den var hedningarnas förgård, och innanför den fick inte hedningarna gå. Den muren kallas för skiljemuren, som skiljer det judiska folket ifrån hedna folken. Nu så säger Paulus, när vi kommer till Efesierbrevet, att skiljemuren är nedbruten. Alltså just det som man försökte hålla i och som man försökte stärka från judiskt håll, den är nedbruten i Kristus Jesus. För att i Kristus Jesus så spelar det ingen roll om man är jude eller grek, om man är man eller kvinna, eller fri eller slav. I Kristus så är det helt andra spelregler som gäller. Där gäller evangeliet fullt ut. Så Kristus har brutit ner den skiljemuren. Och då tänker sig Paulus att nu kan vi inte börja bygga upp den igen. Genom att på nytt börja tala om matföreskrifter och lag. Då bygger vi upp den där skiljemuren som är nedbruten i Kristus. Att den gäller utanför Kristus, det må vara hänt. Den är inte nedbruten, lagen är inte borttagen. Men i Kristus är den borta. Där finns inte det här. Men det här ska han ju då försöka förklara för dem. Nu har ni i alla fall förstått bakgrunden och hur besvärligt det här var att hantera. Tillbaka till Galaterbrevet 2:11-14. Där har man då alltså i Kristus funnit gemenskap mellan judar och hedningar. Så där hade man ju måltidsgemenskap. Men när Petrus och för all del när Petrus kom till Antiochia, så var han med på noterna. Han åt också tillsammans med hedningarna. Men sen så kom Jakob och några från Jakob som höll lite strängare på det här. Plus att frågan då inte är helt utredd ännu. Och är den utredd genom Jerusalems mötet, om det nu har ägt rum här, så är ju saken, då är ju händelsen desto värre att man bygger upp den här muren igen, när man har kommit överens om att man inte skulle behöva göra det. Så hur man än vrider och vänder sig, så blir det ur ett kristet perspektiv fel att göra som Petrus gjorde. Varför gjorde då Petrus så här? Ja, det står ju i texten varför han gjorde det. Det står i vers 12. Sista meningen i vers 12. Men när det, alltså Jakob och några andra, hade kommit till Antiochia, drog sig Petrus allt mera undan och höll sig borta från hedningarna. Varför? Av fruktan. Han var rädd. Då förstår ni hur laddat det var. Han var rädd för vad de andra apostlarna och församlingen i Jerusalem skulle tycka och tänka om det. Han var inte ledd här utav tron, utav evangeliets tro. Han var ledd av sin egen fruktan. Det är skälet till att det här ägde rum. Och nu så skriver då Paulus till församlingen i Galatien att den här händelsen har ägt rum därför att Petrus var rädd. Det som har hänt här är ju det att Paulus han talar ju inte om, han talar ju egentligen inte för eller emot eller argumenterar om måltidsföreskrift eller någonting, utan det Paulus vill ha sagt, det är det att okej, måltidsföreskrifter, shibbolé, kännetecken och så vidare. Tyck och tänk vad ni vill om det. Men det som är Paulus budskap, det som är evangeliet, det är att Gud har kommit med någonting helt annat. Gud har visat en helt annan frälsningsväg för hedningarna. Det Paulus hade fått höra när han blev nedslagen av evangeliets kraft, när han mötte den uppstånden, när allt det som han hade byggt upp, det raserade, så han insåg att han blev frälst av nåd, ren nåd. Det han hade fått höra i samband med det var att han skulle gå ut till hedningarna. Och när han kommer ut till hedningarna så skulle han tala om för dem att de blev frälsta av ren nåd. Ren nåd. Nåd utöver nåd. Liv och övernog med liv. Det var hans budskap. I det läget så kan man inte i efterhand komma och bygga upp de här med matföreskrifter eller försöka lura in dem under lagen. För då har man så att säga brutit udden av evangeliets kraft. Men det verkar som att de inte riktigt kunde ta till sig det. Och jag har en känsla av att även om Petrus då måste ha förstått det här, och de andra apostlarna också, så är det här att få måltidsgemenskap med hedningarna, det är ett känslomässigt beslut. Och det här kan man uppleva än idag, att vi kan inse emellanåt, inte minst när det gäller andliga saker och när det gäller hur vi ska bygga församling och hur vi ska utveckla det kristna livet och så kan vi inse vad som är rätt och riktigt och ändå inte ha förmågan att känslomässigt fatta ett beslut. Så tror jag var det för de här. Det var ett känslomässigt beslut. Petrus, han insåg att ja visst, i Kristus är allt på det här borttaget. Men det där lilla männet gjorde att han backade av rädsla. Det är alltså en sorts paradigmskifte, eller som vi kommer att komma tillbaka till när vi kommer till tredje kapitlet här. Så kommer vi komma tillbaka till, jag har nämnt det tidigare, att här börjar fas 2. Fas 1, Abraham, det judiska folket, Moses, fulländas fas 1 med Jesu Kristi död. Uppståndelsen och evangeliet ute i hedningarna, fas 2 börjar. Och det här kunde man liksom inte riktigt hålla ihop ifrån ett judiskt håll. Han tänkte så här, alltså Petrus, förmodligen känslomässigt, att judar, de är ju tvungna att fortsätta leva som judar, så leva på ett judiskt sätt. Och som judar eller judekristna för andra, så skulle de vara solidariska med sitt folk. Det är ju det här hänsynet som vi ser i Apostlagärningarna 15. När de kommer fram till att ja, evangeliet är evangeliet. Men man kan ju ändå ta hänsyn till. Man behöver inte äta blodmat och så vidare. Det står ju så i Apostlagärningarna. Det här fanns säkert starkt hos Petrus. För det tredje så betraktade sig Petrus som judarnas apostel. Medan Paulus ju var hedningarnas apostel. Så Petrus hade ju ett särskilt intresse när det gäller relationen till det judiska. Det fjärde, så tänkte han säkert också, att hedningarna borde förstå det, de hedna kristna. Och de hedna kristna borde ta hänsyn till det. Och det är ju det man gör också i Apostlagärningarna 15. Och så det sista, och där har man ju gått över gränsen enligt Paulus. Skulle man då inte kunna tänka sig att de hedna kristna åtminstone iakttog någon laggärning? Ja, då är vi där igen. Så det ena liksom ger det andra. Men här målar Paulus upp det och han drar en tydlig gräns. Men när han drar den gränsen, då är det frälsningen vi talar om. Inte tolkningen utifrån gamla testamentets måltidsföreskrifter eller hänsyn eller något sånt. Paulus är emellertid chockad över att den här frågan kommer upp och att han inte lyckas, så att säga, få det utrett en gång för alla. För det står så här i vers 13. Även de andra judarna hycklade på samma sätt. Till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Så de andra judarna eller judekristna och till och med Barnabas som hade varit med på den första missionsresan tyckte att ja men hedningarna kan väl ta hänsyn, eller vi kan väl ändå begära att de håller åtminstone det minsta utav buden, åtminstone det mest grundläggande, att de visar en rätt attityd. Vi ska väl inte uppträda som om den judiska identiteten inte hade någon betydelse. Jo, säger Paulus, det är just det vi ska göra, för att i Kristus har det ingen betydelse. Så det handlar om Kristus. Förresten, det här med Barnabas, jag tänkte på det. Ni vet att vid första missionsresan så övergav ju Barnabas Paulus. Och jag förklarade det med, när vi gick igenom apostlagärningarna, att jag tror att det berodde på att Barnabas ville resa tillsammans med Petrus. Nu har vi inte, det finns inte skrivet, men vi vet att Petrus gjorde också sina resor. Och Petrus kunde inte grekiska. Så Barnabas var ju en alldeles utmärkt tolk till Petrus. Det har jag anfört som ett skäl. Men det skulle ju kunna vara så också att det här kunde vara ett skäl. Det skulle ju kunna vara så att Barnabas inte riktigt är med på noterna när det gäller de här bitarna. Han tycker att Paulus går för långt helt enkelt. Hur som helst så går ju Paulus och Barnabas olika vägar. Sen kan vi kanske fundera på vad det berodde på. Men det här skulle ju kunna vara en faktor i det hela i alla fall. Det finns somliga forskare, och det kanske jag bara ska nämna i alla fall, som menar att den här händelsen också är en del av förklaringen till att Paulus blev så ifrågasatt i sitt apostolat. Kom ihåg det, att det här är ju det första brevet, och här står inte så mycket om att hans apostolat skulle vara ifrågasatt. Det här handlar ju om laggärningar och sådana saker, va? Men när vi kommer till Thessalonikerbreven, och när vi kommer till de andra breven, Korintherbreven, då är det ju uppenbart att hans apostolat är ifrågasatt. Och det här skulle kunna vara ett skäl till att Paulus blir mer och mer ifrågasatt. Han har alltså trätt upp emot Petrus. Han har talat mot Petrus offentligt i Antiochia. Och det här får han då bära med sig. Om det nu är så, det ska jag väl kanske låta vara osagt. Men man kan ju fundera över om det har haft någon betydelse. Sen så säger då Paulus i vers 14, där det sista delen som vi läste här i det här avsnittet. Då säger han så här till Kefas inför allihopa: om du som är jude lever på hedniskt vis. Ja, vad menas med det nu då? Hur kan man säga att Petrus lever på hedniskt vis? Jo, Petrus var ju införstådd med att han hade blivit frälst utav ren nåd. Petrus var ju lika medveten som Paulus, och de andra apostlarna säkert också lika medvetna som Paulus innerst inne, att de hade blivit kallade utav Jesus. De var utvalda till apostlar. De hade fått vara med Jesus, och de hade blivit hans apostlar efter uppståndelsen och himmelsfärden, inte därför att de hade förtjänat det. Petrus var ju till och med en som hade förnekat Jesus 3 gånger. Han gick ut och grät bitterligen. Och han blir upprättad av ren och skär nåd utav Jesus. Så de visste ju det. Så de hade ju alltså blivit apostlarna Petrus och de andra judekristna, de hade ju själva blivit frälsta på samma sätt som man nu talar om att hedningarna ska bli frälsta. Nämligen genom Guds nåd. Så om du, Petrus, har blivit frälst på det sättet, på hedniskt vis, varför ska du då tvinga hedningarna att leva som judar? Ja, det är ju helt ologiskt. Petrus har ju så att säga gått ut och blivit så som en syndare, blivit så som en hedning och blivit frälst utav nåd. Det var ju så Jesus började sin gärning också. Jesus kom till det judiska folket. Och där hade han naturligtvis sin första kallelse. Det är inte tu tal om annat. Men vi läser också om hur han åt tillsammans med hedningarna. hur han kallade en tullindrivare, Matteus, som betraktades som den största av förrädare, till att bli en av hans lärjungar. Hur de hade fest tillsammans med fullt med tullindrivare där i huset. Jesus hade ju ändå öppnat dörren. Han hade gått ut med evangeliet också till de som stod utanför. Och han hade sagt, det sista han sa var att han hade sagt till dem: mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå ut, underförstått till hedningarna. Gör alla folk till lärjungar. Och nu hade de ju gjort det också. Paulus i synnerhet, men även de andra. Nu hade de börjat bära ut evangeliet till de andra folken. De hade gått ut till hedningarna, blivit som hedningarna. Skulle de nu då vända om, så att säga, och försöka gå tillbaka in i det judiska och dra med sig hedningarna in dit? Nej, så ska det inte vara. Utan har man nu, alltså för Paulus är det också så här att evangeliet handlar ju inte om matföreskrifterna. Evangeliet handlar inte om att man måste göra vissa erkännanden utav lagen eller på något sätt bjuda till sin frälsning, utan alla de frågorna är helt irrelevanta för Paulus. För Paulus är det frågan om att någonting helt nytt har kommit. Nu har Gud kommit med nåd utöver nåd, liv och överflöd med liv genom Jesus Kristus. Det här är en gåva som ges. Det är så att säga evangeliet med stora bokstäver. Och det är det som ska vara inte bara frälsande, utan, och nu ska ni höra här, det är inte bara att vi blir frälsta genom evangeliet, utan evangeliet ska sedan vara vägledande för oss. Evangeliet är tillräckligt i sig. Evangeliet är vägledande för oss också fortsättningsvis. Det är inte så att vi blir frälsta genom evangeliet och sedan är det lagen som ska vägleda oss. Vi blir frälsta genom evangeliet och evangeliet ska vägleda oss. Och då är det 5 stycken slutsatser här som vi kan dra utav den här berättelsen. För det första, och det är det här Paulus säger då till Kefas: vi får, och det här kan vi gott ta till oss, tycker jag, när det gäller att tillämpa våra egna sammanhang. För det första, vi får inte uppträda så att evangeliet blir oklart. Alla måste förstå att vi är frälsta utav nåd genom att de ser på oss. Och att de ser på de heligas gemenskap. Att här är människor som har blivit frälsta utav nåd. Och som vägleds av detta också fortsättningsvis. Vi kan inte bakvägen börja hitta på en massa olika bestämmelser. Att nu har du blivit kristen, så nu måste du läsa Bibeln. Eller nu måste du göra si, och nu måste du gå till kyrkan minst si och så mycket. Eller, förstår ni, en massa saker som kommer in här plötsligt. Utan vi måste uppträda så att det är solklart vad evangeliet är. Också i vår livsstil och i vårt sätt att framleva våra liv. För det andra. Hedningar behöver inte bli så som judar för att räknas in bland de utvalda. Utan det de behöver, det är att behöva komma in i Kristus. Där är vi de utvalda. Hedningar behöver inte bli så som judar. Och det var ju det de här försökte göra. Man försökte judaisera. Judaisterna försökte få in dem under lagen. Det behövs inte. Det tredje, och det är väl mera då förhållandet mellan Paulus och de andra apostlarna och de här judekristna som kanske var lite mer konservativa. För det tredje, synen på lagen får inte vara grundvalen för vår gemenskap. Att vi har olika dogmer, höll jag på att säga, att vi tycker och tänker olika, det kan inte vara grundvalen för vår gemenskap. Grundvalen för vår gemenskap är evangeliet och ingenting annat. Vi kan vara hur oeniga som helst om både den ena tolkningen eller den andra tolkningen, men de är oenigheterna, eller för all del enheterna, är inte grundvalen för vår gemenskap. Utan grundvalen för vår gemenskap är evangeliet. Guds nåd. Det är det som förenar oss. I Kristus är vi förenade. Jag har skrivit upp 2:18. Jag ska se vad det står där. Ja, om jag nu bygger upp igen det som jag har rivit ner, sån här skiljemuren. För det är ju vad jag gör om jag plötsligt börjar ta sådana hänsyn till lagen, som att det måste vi göra och sådana måste vi vara. Då börjar jag bygga upp det här igen. Då är det ju någonting annat med grundvalen. Då splittrar jag ju. Vi får inte uppträda på det sättet. Utan vi måste vara gränslösa i nåden och i kärleken emot varandra. För det fjärde, alltså, skiljemuren är nedbruten och får inte byggas upp igen. Och sen det femte, det tycker jag mycket om. Det femte, det spelar ingen roll vad högt ansedda personer säger. Därför att evangeliet står över alla människor. Och det visste Paulus, och därför vågade han träda upp emot Petrus, som ju ändå var den som var den store ledaren i den första kristna gemenskapen. Det här var ett sånt här älskningsställe, ser man när man läser stora Galaterbrevskommentaren av Martin Luther. Det här gav Martin Luther styrka i hans inre liv när han trädde upp emot påven. Det spelar ingen roll vad påven säger, därför att evangeliet står över alla människor, till och med över påven. Och så kunde han träda upp emot påven. Och det här är någonting som jag tycker vi behöver komma ihåg, och som vi mycket väl kan låta växa inom oss. Låt evangeliet växa så att det blir större än alla samfundsledningar eller konstiga präster eller biskopar eller så vidare. Vi får inte låta oss styras utav sånt. Vi måste leva av evangeliet, leva klart efter evangeliet, vara vägledda av evangeliet. Evangeliet i sig är tillräckligt. Här har det nu alltså uppstått ett motsatsförhållande, kan man tycka. Och det har det gjort. Men då är det viktigt för oss att ha klart för oss vad det här motsatsförhållandet består i. För motsatsförhållandet består inte mellan lagen och evangeliet. Det är inte ett motsatsförhållande mellan gamla och nya testamentet eller mellan lagen och evangeliet. Det är inte heller, som man ibland kan få intrycket av att en del menar, ett motsatsförhållande mellan gärningar och tro. Så att man skulle säga tron alena men inte några gärningar. Där ligger inte motsatsförhållandet heller. Utan motsatsförhållandet ligger i vad vi människor kan åstadkomma å ena sidan, och vad Gud kan åstadkomma å andra sidan. Alltså den mänskliga kraften, som kallas för laggärningar, laglydnad, eller den rättfärdighet som kommer av lagen, som Paulus säger ibland, det kan vi åstadkomma. Det är en sak. Men motsatsförhållandet, det är det vad Gud åstadkommer, det vill säga trons lydnad hos oss, trons gärningar, den rättfärdighet som kommer ifrån Gud. Evangeliets följder, det kan bara Gud åstadkomma. Titta i Romarbrevet 10:3, för där tycker jag där finns det en sån vers där Paulus formulerar det här så träffsäkert. Han skriver här då, han adresserar då det judiska folket. Och så säger han om dem i Romarbrevet 10:3. De känner inte rättfärdigheten från Gud. Här står det något annat i Bibel 2000. Nu kommer jag inte ihåg det. Har du den där? Hur står det där? De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga. Och det den känner jag tveksamhet inför, den översättningen, av det enkla skälet att var det någonting som judarna visste så var det det. Men hela det judiska levandet handlar ju om rättfärdighet. Om hur de ska leva. Men däremot, som det står här i folkbibeln, de känner inte rättfärdigheten från Gud. Alltså de har inte upptäckt den rättfärdighet som kommer från Gud. Utan man har varit, vi kan läsa hela versen. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Alltså här finns ett motsatsförhållande mellan det som man själv strävar efter att upprätta å ena sidan. Och den rättfärdighet som Gud skänker oss fritt och förintet å andra sidan. När Jesus talar om rättfärdigheten i bergspredikan så talar han om allt vad vi ska göra och vad vi kan åstadkomma. Han till och med tar i så mycket så att vi börjar tvivla på om vi kan åstadkomma allt som man vill. Vända andra kinden till och gå 2 mil och så vidare. Så säger han de förlösande orden i Matteus 6:33. Oavsett vad ni klarar eller inte klarar. Sök först Guds rike och Guds rättfärdighet. Underförstått, därför att den som söker den kommer att lära känna den, kommer att få den. Vi ska få rättfärdigheten ifrån Gud. Gud är den som rättfärdiggör. Gud är den som ger oss syndernas förlåtelse, som föder oss på nytt, som förklarar oss för rättfärdiga, som ger oss evangeliet som riktlinje. Allt det där får du fritt och förintet, alldeles oavsett vad du själv har presterat eller inte presterat. Det är alltså ett helt nytt sätt som Paulus här nu gör sig till tolk för. Eller helt nytt sätt. Det är ju Jesus som har introducerat det. Men Paulus har upptäckt det. Och Paulus är den som marknadsför det här. Om jag får säga så lite slarvigt. Bland hedningarna. Och i och med att Gud är den som ger oss det här. Så blir... Och det här är liksom konklusionen av det hela. I och med det så blir ju det gamla sättet, det blir inte nödvändigt längre. Och det blir ju inte ens eftersträvansvärt. Utan det blir ju uppfyllt. Så det är inte det att det försvinner, utan det betyder ju att det uppfylls istället. För Gud uppfyller ju allting i dig och i mig. Men skulle vi nu börja syssla med det gamla sättet och börja iaktta matföreskrifter och bygga upp det, då har vi slagit in på fel väg. Då har vi slagit in på en väg där vi bygger upp den egna rättfärdigheten återigen. Och det skulle alltså leda oss helt fel. Alltså laggärningar leder oss fel. Nu ser jag att tiden går, men vi ska se här. Jag tror ändå vi kan läsa vers 15. Jag som trodde att vi skulle kunna hinna med kanske hela kapitlet. Men det inser ni ju också att det går ju inte. Men vi kan läsa i alla fall vers 15 och 16. Vi själva, säger Paulus, är visserligen judar till födseln. Och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi, underförstått fastän vi är judar, satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig, alltså inte ens judarna. Så här försöker Paulus, eller försöker, han finner gemensam grund med sina kritiker. Han finner gemensam grund med Petrus. Han säger, ja, vi är visserligen judar. Så det är inte det att någon av oss har stått utanför det judiska folket eller utvalda folket. Utan vi har ju det gemensamt. Vi är judar allihop. Jag och Paulus är också jude. Dessutom säger han att vi vet. Jag och du, Petrus, och Jakob och alla de andra som har tagit emot Kristus. Vi vet ju att vi inte blir rättfärdig förklarade genom laggärningar. Utan genom tron på Kristus. Så han har ju helt klart gemensam grund med dem. Här finns då ett ord som vi måste, som jag har använt flera gånger men som jag inte har kanske förklarat något närmare. Och här ser ni i alla fall att ordet laggärningar finns. Det finns ju då åtminstone 3 gånger i de där 2 verserna. 3 gånger finns det bara i vers 16. Laggärningar. Och då är det så att i traditionell kristen tro, tyvärr måste jag säga, så är det nog så att vi i allmänhet har tänkt oss att laggärningar, det är någonting som judarna sysslar med. Att det är judarna som står under lagen och det är judarna som ska iaktta olika laggärningar. Och det är inte kanske alldeles helt utan fog, för det finns ju, vad jag förstår så finns det inom judiska sammanhanget ett tal om laggärningar. Men det har att göra med den judiska identiteten. Alltså hur mycket måste man göra utav lagen? Hur mycket måste man följa lagen för att vara en riktig jude? Och då fick man olika svar utav olika rabbiner. Och en del var väldigt stränga på att man måste göra väldigt mycket. Och andra var inte alls så stränga. Utan det behövdes inte lika mycket. Vilket är det största utav buden, kunde man säga till Jesus. Och då skulle han svara på det. Alltså vilket är det viktigaste budet, förnämsta budet. Vad måste man göra för att vara en riktig jude eller inte? Den här frågan lever det judiska folket med fortfarande, skulle jag vilja säga. När vi var i Israel senast så hade vi ju en judisk guide. Och han var inte praktiserande jude vad jag förstår, utan sekulariserad jude. Och då tog jag upp det med honom. Och så frågade jag honom så här, ja, men du som är jude och du känner till det här och vi talar om det så. Hur anser du att du kan, anser du att du är en riktig jude eftersom du inte lever efter lagen? Kanske inte ens lite mindre. Då sa han så här, jag har pratat med rabbinerna om det här. Och de har sagt att det är tillräckligt att jag bor i landet. Så det var den definitionen. Om jag vågar bo i Israels land och vågar räkna mig som en äkta jude, då är jag det. Men som ni förstår, definitionen av en som är sann jude, den är så bred. Det vanligaste definitionen, det var att man åtminstone iakttog matföreskrifterna, sabbatsbuden och omskärelsen. De tre brukar nog de flesta förena sig om vid den här tiden. Det skulle då i sådana fall kallas laggärningar. Men alltså hur många laggärningar måste man iaktta för att vara en sann jude? Men senare, nu märker jag att tiden har försvunnit. Nu försvann den här. Men då får jag bara säga det, så får jag fortsätta med det nästa gång. Senare forskning menar att begreppet laggärningar bara handlar om hedningarnas förhållande till lagen. Hedningar som vill bli så som judar, de iakttar laggärningar mer eller mindre. Och då får vi en helt annan syn. Och Göran Larsson, som jag följer i det här stycket och som vi ska ta upp då nästa gång, han menar att Galaterbrevet helt och hållet handlar om, riktar sig så att säga till hedningarna och hedningarnas situation, att de inte ska behöva göra laggärningar. Och då får man, läser man plötsligt Galaterbrevet i ett annat ljus än vad man gjorde för 30, 40, 50 år sedan, när man trodde att det handlade om judarna. Men det ska vi ta upp då nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för att vi får del av ditt ord och av ditt evangelium. Herre, öppna våra sinnen så att vi kan se och förstå hur underbar du är i din gränslösa kärlek till oss, i din stora nåd till oss. Och tack Herre för att det som frälste oss en gång, det är det som gäller också idag och fortsättningsvis. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var del 7 av Galaterbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka live, så är det på tisdagar klockan 18.30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman och det var jag, Ulf Gustafsson, som var producent och tekniker.